Därför att det finns alltså en potential, det finns en förmåga hos oss alla att göra oanat förfärliga saker. Nå, han var inte den enda, utan man har ju gått vidare och studerat väldigt mycket frågan alla de andra då. Hur fungerade de? Ja, det var hederliga, goda, välanpassade, skötsamma människor. Det fanns inte fler fanatiska nazister bland dem än bland några andra i Tyskland. Många var goda familjefäder som skötte ett jobb och var hederliga, betalade sin skatt och hade ingen kriminell bakgrund av något slag. Det här är så tydligt och entydigt fastlagt att om detta råder idag inga diskussioner historiker emellan. Gitta Sereny är ju en journalist, det är hon från början, som ägnar sig väldigt mycket åt just att studera de här förhållandena. Hon har ju skrivit böcker om Albert Speer, intervjuat honom på längden och tvären. Hon har också skrivit en bok som är ytterst läsvärd i det här sammanhanget, där hon intervjuar den man som var föreståndare för utrotningslägret Treblinka. Franz Stangl hette han, österrikare. Det lägret fungerade under halvtannat år ungefär. Och under den tiden hann man gasa i storleksordningen 1,25 miljon judar. Man tömde Warszawas getto bland annat och fraktade till Treblinka. Han flydde efter kriget och hamnade i Brasilien, där han framlevde sitt liv som en god familjefar, älskad av sin hustru, älskad av sina barn, omtyckt av sina grannar. Men till sist så spårades han upp och togs till fånga och dömdes till livstidsfängelse. Och Gitta Sereny besöker honom alltså i fängelset under en ganska lång period och intervjuar honom. Och han ger en väldigt dubbel bild, kan man säga. Han är en artig och behaglig människa, utom när man börjar närma sig frågan om hans skuld i sammanhanget. Då beskriver hon, blir han som en annan person. Avvisande, hård, bestämd och rabblar nästan upp sina försvarsargument. Det intressanta är att under den sista intervjun som hon har med honom så återkommer hon till skuldfrågan. Och då har han äntligen kommit till den punkten att han kan vidröra sin skuld. Först så försvarar han sig i vanlig ordning. Efter en stund blir han tyst och så säger han: jag var ändå där. Och då försvinner allt det där hårda hos honom. Och sedan är samtalet slut. De reser sig. Han följer henne till utgången och hon tackar för intervjuerna och går sin väg. Några dygn senare är han död. Och man trodde ju naturligtvis att det var självmord, men det var det inte. Han blir noggrant obducerad och sannolikt har det varit en hjärtdöd. Kanske ett kammarflimmer eller något. Men alltså, Här möter vi bilden av en älskad familjefar. Artig, belevad, behaglig att umgås med. Älskad och respekterad av sina närmaste och sina grannar. Vi kan inte säga alltså att de svåra händelserna i historien är gjorda av någon annan sort än vi själva. Det är bara det att de flesta av oss har ändå varit förskonade från att möta de verkliga djupen i sitt eget väsen. Men det finns ändå hos oss ett behov av verklig självkännedom. Det är lite svårt att få människor att gå med på att bli opererade om de inte först är övertygade om att de är sjuka. Man lägger sig inte frivilligt på operationsbordet. Man går inte ens frivilligt till apoteket och löser ut tabletter som ger mer eller mindre biverkningar och konstigheter om man tror att man är frisk. Om frälsning alltså handlar om någonting som ska förändra mig på djupet, så måste jag ändå i någon mening ha mött också djupet av mitt eget väsen. Någon gång ställts inför en kraft i mitt inre som kan väckas till liv på ett sådant sätt att jag också blir vanmäktig inför mig själv. Där jag kan kännas vid detta, att det finns en kraft som jag inte råder över. Själv är jag av kötslig natur, såld till slav under synden. Vi ska bläddra till Johannes 8:e kapitel. Jesus står och talar med en grupp judar. Och vi kan börja i 28:e versen, tror jag. Johannes evangelium 8:28. Då sa Jesus till dem: när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar vad fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min fader, ni gör vad ni har hört av er fader. Ja, här erbjuder Jesus frihet till människorna. Och de förstår inte att de behöver frihet. Vi är ju fria, säger de. Var och en som syndar är slav under synden, säger Jesus. Men de har inte förstått sitt behov av frihet. Och när nu Jesus erbjuder dem frihet, så slutar det hela med att de blir ovänner. Och kapitlet slutar med att alla böjer sig ner för att ta upp stenar. Nu ska de stena honom. Vi måste förstå att om frälsning handlar om befrielse, för det är ju en viktig del av frälsningen. Själva ordet frälsning lär ju komma ifrån det här att man tog bort halsjärnet från slaven. Man frihalsade slaven så att han blev en fri man. Pip, pip. Och frågan är ju, vad har vi för behov av frihet? Vad behöver vi bli fria från? Jo, vi har alla ett behov av att bli fria från oss själva. Att bli fria från våra tvingande önskemål. Att bli fria från våra begärelser, som kan ta sig så många olika uttryck, men som när de väl har vaknat vi inte har kontroll över. Där vi ändå måste säga, det onda som jag gör, som jag inte vill, det gör jag. Men det goda som jag ville göra, det gör jag inte. Vårt djupaste behov av frihet handlar om att bli fri från sig själv. Och det är ju en viktig del av livets mening att få upptäcka det här och få ta emot den frigörelsen. Därför att vi värjer oss i det längsta för att se att det är så här. Det här är inget välkommet evangelium, lika lite som det var det den gången när Jesus talade. När han säger att ni ska förstå att jag är, så förstår de först inte vad han menar. Men när han upprepar det lite senare så ska de stena honom. Jesu första predikan var ju föredömligt kort. Det var inget långt bibelstudium som det här som jag håller på med, utan om vi tittar i Matteus 4 kapitel. Sjuttonde versen. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här. Omvänd er. Här pekar han alltså på behovet av förändring hos människorna. Och det kan ju låta som han här tror att det här ligger inom människans förmåga att omvända sig. Men det tror han naturligtvis inte. Utan han pekar ut behovet för att därmed göra människan medveten om att man måste söka hjälp ovanifrån. Ingen klarar av att bli rättfärdig genom att veta hur livet borde se ut och leva efter det. Vi hinner med någon text till. Vi ska gå till 18 kapitlet hos Matteus. Från början. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket, och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Lägg nu märke till att Jesus talar till sina lärjungar. Om ni inte omvänder er och blir som barn så kommer ni inte in i himmelriket. Här fanns alltså en omvändelse för lärjungar. En omvändelse att se fram emot. Jesus ställer alltså sina lärjungar inför perspektivet att de behöver omvända sig. Och det är ju ett intressant perspektiv. Hur ser omvändelsen ut för de som redan är omvända? För de redan troende, finns det en omvändelse för dig och mig? Detta ska vi fortsätta att borra i imorgon. Får det vara nog för idag.